finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Hej och välkommen till Dagens Arbetespodd. Jag heter Helle Klein och är chefredaktör för Dagens Arbete. Och med mig i studion så har jag IF Metalls, eller Metalls, tidigare ordförande Göran Jonsson. Jättevälkommen Göran.
Tack så mycket.
Och naturligtvis också DAs mångårig reporter Harald Gatu är med oss. Välkommen till dig också Harald.
Tackar.
Ja, ni är lite varma i kläderna. Vi har ju poddat förr här om industriavtalet till exempel. Och jag tänker, det är ju viktiga delar i både den fackliga kampen och fackliga historien. Men en del i denna har ju varit att man faktiskt fick möjlighet att komma in och bli facklig representant i bolagsstyrelserna. Så vi ska prata om bolagsstyrelserepresentation. Det kan ju höras lite torftigt, men är det det?
Nej, det är ju ett instrument för inflytande tillsammans med andra möjligheter man har till fackligt inflytande. Så att det är en väldigt viktig parameter tycker jag om man ska skaffa sig inflytande och makt.
Du brukar ju kalla det här för att närmarkera den ekonomiska makten.
Mm. Vad menar du med det?
Ja, alltså ska du närmarkera någon så måste du vara i rummet, va? Och är du representant i bolagsstyrelsen så sitter du i samma rum och det betyder ju att du ser de som har makten. Och antingen så kan du argumentera med eller mot dem när de säger någonting under styrelsemötet. Annars så kan du ta dem i hampan vid kaffepåsen.
Berätta lite om när kom du in första gången inom bolagsstyrelse?
Jag kom in i bolagsstyrelsen 1977 och då var jag inte ens klubbordförande. Jag var viceordförande i verkstadsklubben på Volvo.
I Olofström.
Och jag hade jobbat en hel del koncernfackligt. Bland annat har jag varit med och flyttat fram positionerna inom personalpolitiskt program och sådär. Och då blev jag vald på koncernkonferensen. Det hade vi varit annat då som suppleant först då till Gert Gunnarsson som var ordinarie.
I bolagsstyrelsen för Volvo?
I Volvo, AB Volvos bolags. Och det var ju hela Volvo, då var det ju både personvagnar och tunga fordon.
Det var på den stora tiden.
Ja, just det. Och sen avgick ju Gert 1983 och då blev jag ordinarie representant i styrelsen. Sen blev Olle Ludvigsson min suppleant. Men suppleangerna hade ju närvarat och samma möjlighet till och argumentera och lägga sig i debatt och sådär.
Ja, för jag tänkte på det, för liksom skiljer man på, alltså suppleangerna är med.
Ja, så du har närvarorätt och du har rätt att yttra dig. Ja. Och är det röstning så kan du bara rösta om du är ordinarie, men ersätter du ordinarie så då har du röstat. Alltså de fackliga representanterna har ju samma rätt i en bolagsstyrelse som de som företräder andra intressen, så att du har en röst. Och du har skyldighet att, och du har samma ansvar som andra representanter i styrelsen, så det skiljer inte.
Men hur kändes det där då? Du var ju inte så många, vad var du, 24 år eller något, 23?
Ja, 20? Jag var ju, det var ju 77 så jag hade ju följt 30 i alla fall.
Ja, då var du jättegammal.
Men det kändes, det var ju väldigt ansvarsfullt och kul också att få ett sånt uppdrag. Och det jag bestämde mig för då, det var att jag ska yttra mig på första mötet. Jag kommer ihåg så väl det var vi hade på gamla huvudkontoret.
Var låg det?
Det låg ju på Volvoområdet där också.
I Göteborg.
Och det var under den tiden, jag visste Göteborg. Och det var under den tiden Gunnar Engel var styrelseordförande och PG var då vd. Och
hade, Gyllenhammar får vi säga till våra yngre lyssnare.
Ja. Och då hade de en principdebatt kring utdelningspolitik. Och då pratade man där om att vi borde dela ut lite mer av aktieägarna så att Volvo får ett större värde.
Oj då. Ja.
Och jag satt och lyssnade en stund och tänkte det är nog här jag ska begära ordet, så gjorde jag. Och de undrade, jag satt ju längst ut på kanten naturligtvis som suppleant då.
Ja, det var så, man hade sina platser. Man,
absolut, liksom. Och då fick jag ordet ut av Engelå. Ja, och så pekade han på mig. Jag kommer inte ihåg om han mindes namnet på mig. Så sa, Jag kan inte förstå att Volvo blir starkare om man delar ut mera pengar från bolaget. Det måste väl vara tvärtom, att har man mera pengar så är väl bolaget starkare. Och alla bara tittade på mig. Jag tror inte jag fick något svar heller.
Det var bara tyst.
Det var bara tyst. Men på något sätt så la de ju märke till mig, och jag tror de kommer ihåg vad jag hittade efter det. Och det gjorde nog att jag liksom tog ett par steg där, och det gjorde en väldig nytta för mitt relationsbyggande framöver. Och Per Gyllenhammar har sagt i efterhand att när jag sa till honom att jag gjorde det inlägget, så har PG sagt, ja men du hade ju rätt.
Aha, men det sa han inte på mötet.
Nej, det sa han inte
än efter. Harald.
Men du, varför var det viktigt att säga någonting redan på första mötet?
Nej, men om du får mun. Jag har gett, när jag har coachat ett antal individer så här, i bolagsstyrelsen, så har jag sagt att var inte rädd för yttre. Och säg någonting rätt så fort ni har kommit in i det där sällskapet. För är du tyst för länge så får du munhäfta. Och jag har ju suttit i en del bolag även efter då, både under metalltiden och efter. Där jag tycker fackliga representanter har varit alldeles för tysta. Och det är ju en sak om du är tyst i ett par tre möten, men du är tyst i fem möten. När viktiga investeringar behandlas och det är chefstillsättningar och det är policyfrågor och vad som helst. Och du inte har sagt någonting, då är det ju inte bra. Då har du inte företrätt dina kamrater som de förtjänar.
Samtidigt så måste det kännas, du var ändå relativt ung, facklig kämpe, kom där från verkstadsgolvet i Olofström, och så kommer du in i detta finrum där det liksom sitter direktörerna. Blir inte du betraktad av fackliga kamrater som en svikare?
Nej, det kände jag aldrig. Nej. Absolut inte. Däremot så det där att man ska känna sig mindre värderad. Jag kunde ju någonting som inte de kunde. Mm. Jag kunde vara där ute på verkstadsgolvet, hur folk resonerade, hur verkligheten fungerade, och det kunde inte de.
Nej, du var närmare egentligen produktionen.
Och det gjorde ju också att det var ju många som tog kontakt med mig då och undrade vad jag tyckte i olika frågor, och då hade de ju en annan kanal än bara vd-kanalen också, va? Mm. Om man uppträder på ett schysst sätt så tror jag att man kan uträtta väldigt mycket. Jag har aldrig upplevt det så att folk har sagt till mig under min styrelsetid i Volvo att du är uppbunden av företaget, utan jag tror att tvärtom nästan att de har sagt att du har ju andra kanaler också om du inte kommer vidare i Olofström, och det hade jag ju.
Men hur gjorde du när du kom hem till Olofström från dina bolagsstyrelsemöten? Gick de, samlade klubbstyrelsen, informerade dem, gick du ut på golvet? Hur bar det åt?
Nej, det jag var väldigt noga med, jag reste ju mycket. Det var ju att när jag var i Olofström så visade jag mig tydligt på verkstaden. Jag var enda dag som jag var i Olofström, så gick jag upp till min gamla arbetsplats och jag satt med kompisarna där, och det var en som bjöd mig på kaffe och sin termos. Och så fick jag en utskällning ibland, och ibland fick jag medhåll och sådär, va. Så jag visade mig mycket på verkstaden, och det där är också otroligt viktigt. Och då ska du aldrig prata om vad du fick på mat eller hur viktiga de där direktörerna var som satt i bolagsstyrelsen. Fråga dem det, så kan du ju tala om att hur är det i bolagsstyrelsen, men du ska aldrig skryta med det. För de vet att du har inflytande och makt ändå. Det behöver du inte springa och skryta om.
Men det var viktigt liksom att hela tiden visa att man var en av dem. Ja. Så att du var ute på golvet.
Det får man liksom relatera lite dag för dag. Mm. När jag sitter i bolagsstyrelsen så är jag en av dem som representerar mina arbetskamrater och mina medlemmar i Volvos styrelse. Då är jag en av dem i bolagsstyrelsen. När jag kommer ner på verkstadsgolvet så är jag en av dem i det metallgänget.
Man måste påminna sig om vem man representerar.
Ja, det måste du hela tiden ha i ryggmärgen. Och du ska företräda deras intresse. Märker de medlemmarna ut att du flyttar fram positionerna i deras frågor, och du kan också informera dem på ett bra sätt. Jag menar, de bryr sig inte om på vilket sätt du har gjort det. Det viktiga är att du har gjort det.
Du har gjort det.
Ja, precis. Mm. Ja.
Vi ska komma åter till det här och också det här med relationsskapandet. Jag vet att du har en del stories här om P.G. Gyllenhammar också. Men vi ska lyssna på, för du Harald, du har intervjuat en annan facklig kämpe. Och det är Bjarne Rasmusson från Degerfors. Han var ju på sin tid väldigt framgångsrik som bolagsstyrelserepresentant kan man säga. När Degerfors fick nya engelska delägare så lyckades han till och med stoppa en nedläggning av bruket. Och vi ska lyssna lite på vad han resonerar om det där med att närmarkera den ekonomiska makten.
Man ska vara där på lika villkor och det innebär kunskap. Man ska se till att man har kunskap. Och som facklig har man faktiskt mycket mer kunskap än många av de som sitter i bolagsstyrelser. Man har faktiskt det.
Du satt ju många år i bolagsstyrelsen för Avesta, stålkoncernen Avesta. Hur skaffade du dig kunskap en gång i tiden?
Jag först hade ju egen kunskap via att jag gick på Brunswick i flera år. Men vi hade löntagarkonsulter som även hjälpte oss och såg till att vi fick en kunskap. Så att varje gång vi träffades så hade vi en utbildning där vi höjde vår kunskap i ekonomi bland annat och strategi.
Och med den kunskapen så kunde du möta den ekonomiska makten i direktionsrummen. Kände du att du var jämbördig dem i kunskap?
Ja, faktiskt flera gånger. Det är olika typer av kunskap. Men att i bolagsstyrelsen pratar man mycket om hur företaget utvecklats. Och som faktiskt har man ju väldigt hög kunskap om hur företaget fungerar och hur det är organiserat. Och då kunde jag lägga olika kalkyler. Så där hade vi ett stort försprång i förhållande till flera av dem som satt i styrelsen. Vi fick ju in engelska styrelseledamöter i vårt svenska bolag. Och det var en nyhet för dem att det satt fackliga runt bordet. Och det var ganska intressant när vi... De var inte vana vid att vi som fackliga hade fullt av förslag. Och att vi hade andra åsikter än vad de hade. Vi var inga ja-sägare om man säger så.
Och i och med den här fusionen då så var Degerfors faktiskt hotat av nedläggning. Hur parerade ni det hotet?
Vi kunde ju se hur det växte fram från vissa ägare att man skulle göra kraftiga neddragningar i Degerfors. Och då började vi arbeta en hel del med alternativ som vi ville lägga fram i styrelsen och det här och... Vi fick ju först ett beslut emot oss att det skulle läggas ner, men under tiden så lyckades vi få fram alternativ.
Hur jobbar ni då?
Mycket med kalkyler, strategi, marknadsbedömningar och vi lyckas belägga alla våra argument med fakta. Och när vi lägger fram och la fram det i styrelsen så gick det vägen. Men det blev ju lite på det sättet att det blev en halvt erkännande att vi hade rätt. Det handlar alltid om att det ska bara finnas vinnare. Man ska inte ha någon förlorare och därför får det inte bli att oj, facket vann. Utan vi gjorde det tillsammans för att utveckla bolaget.
Det var ju en stor demonstration här i Degerfors men sen var det helt tyst. Var det så ni ville ha det? Att ni skulle ha en stark mobilisering och sen skulle ni verka i tysta?
Japp, det var det. Och vi körde, vi såg ju till att vi höll på, fick våra medlemmar informerade vad som hände. Jag kommer ihåg att vi körde väl lite över 30 möten dag och natt. Jag och våra löntagarkonsult och så några chefer. Vi var runt på varenda skiftlag och gick igenom. Så här har vi tänkt och så här vill vi. Ställer ni upp på det här? Och vi fick med oss alla människor.
Är det det som är grejen att man kombinerar aktivitet i bolagsstyrelsen med aktivitet ute på golvet? Att man ser till att man har en aktiv klubb, att man har bra information till medlemmarna, att man har en hög anslutningsgrad i klubben. Den ena styrkan förutsätter den andra så att säga.
Absolut, absolut. Vi hade aldrig lyckats om vi inte hade fått människorna med oss i allt det här. Och jag känner fortfarande vad glad man blev efter alla de här mötena vi hade. Så att, och sen när vi kunde komma upp till styrelsens bord och gå igenom och vi kunde tala om att så här ser det ut.
Och det här leder fram till att företaget tar tillbaka sitt beslut om nedläggning ungefär 5 år efter det att man ville lägga ner det. Och det är ju ganska ovanligt att ett börsnoterat företag backar på det här viset.
Ja, men det gick bra. Det gick sakta men säkert åt rätt håll.
Vad var vinnarkonceptet så att säga, om du sammanfattar det? Vad var det ni gjorde som ni gjorde bra?
Vi såg till att en av våra produkter skulle bli världsledande och att vi gjorde marknadsbedömningar och vi såg att vi kommer nästan vara outstanding själva på det med en väldigt låg kostnad. Och det är mycket på grund av människorna som jobbade här nere i Degerfors. Vi gick åt samma håll och vi lyckades rationalisera utan att göra oss av med en massa människor. Och vi fick ett bra koncept och det fick vi igenom och det funkade.
Ja, det här var Bjarne Rasmussen från Degerfors och det var du Harald som intervjuade honom. Sen fick ju Degerfors nya ägare, finska ägare. Hur gick det då då?
De fick finska ägare någon gång efter millennieskiftet och då åkte Bjarne Rasmussen ut och det fanns ingen facklig representation längre i bolagsstyrelsen. Och det gjorde det väldigt besvärligt sen när den nya ägaren Autocompo skulle rationalisera. Det var ju så att man köpte tyska ThyssenKrupps rostfria division och då skulle man göra en strukturplan och det var besvärligt för det svenska facket för de hade inga direkta kanaler kan man säga. De försökte bearbeta ledningen då som man hade gamla kontakter men de hade ju väldigt svårt att hitta allianser bland de andra ägarna. Det satt ju, dessutom berättade Bjarne då att i Autocompos styrelse så var det inte så många industrialister som satt utan det var mycket gamla politiker som satt där som tack för trogen tjänst och sådär. Så att de hade väldigt svårt då och ja, vad hände? Man la ner till exempel Långshyttan till förmån för ett tyskt verk som var både äldre, omodernare och mindre. Och en betydligt lägre lönsamhet. Men man offrar svenska enheter i den här strukturaffären.
Så det gick åt skogen helt enkelt?
Ja, därför att facket hamnade på åskådarplats.
Vad tänker du göra när du hör Bjarne Rasmussen?
Jag hade ju kontakter med Bjarne under den här tiden också. Och vi hade till och med bearbetade individuella styrelserepresentanter ihop, han och jag. Bjarne är ju, tycker jag, ett praktexemplar när det gäller hur arbetare ska hantera en bolagsstyrelsesits. Mm. Det är svårt att hitta de som jobbar så intensivt med egna kalkyler och så vidare. Men han var ju intresserad av det och dessutom så gjorde han ju det på ett väldigt bra sätt. Och han visade ju också på att det var ekonomiskt lönsamt under förutsättning att man strukturerade företaget rätt.
Det är så intressant, för det här var 90-talet vi pratade om med den kampen. Jag var själv på Aftonbladets ledarredaktion och vi hade mycket kontakt med Bjarne där från ledarredaktionen. Han har ju liksom både en sorts medial strategi, det här med att man skulle göra liksom en demonstration och aktivitet, men sen skulle det ske lite mer i det tysta om man skulle jobba. Det tycker jag är fascinerande. Otroligt strategiskt genomtänkt, men också sen hur han pratar om det här med vikten av kunskap och att dels kommer man in i styrelsen som du var inne på tidigare, Göran, med att man faktiskt har en annan kunskap än vad direktörerna har, men sen fick man ju nog också lära sig mycket.
Absolut.
Jag tänkte på när du började. Nej, du gick väl också utbildning?
Absolut. Nej, men det, alltså, verkstaden var ju min skola om man säger så. Och inte minst arbetarrörelsen, men också...
Men hade facket utbildningar?
Jajamän, och jag var ju på LOs utbildningar. Var alltid,
på Rune?
Absolut, veckan efter semestern alltid, så jag var där i många, många omgångar.
Vad lärde du dig där då?
Ja, man lärde sig ju liksom lite mer lag, hur fungerar lagarna, vilka rättigheter har man och vad är det som ska läggas fram i en styrelse, hur ska man hantera sitt uppdrag och allt det här formella. Men sen fick jag ju läsa väldigt mycket själv och jag var ju otroligt intresserad också. Mm. Och sen fick man ju försöka omsätta den juristsvenskan till begripliga saker som man kunde kommunicera. Och jag företrädde ju inte bara min egen fabrik eller egen arbetsplats utan det var ju hela Volvo-koncernen.
I hela Sverige, ja.
Företrädde. Men sen hade vi ju kontinuerliga koncernutskottsmöte där man avrapporterade och det. Och sen hade man ju,
men hade bolaget någon utbildning för styrelserepresentanter?
Nej, vi hade ingen Volvos, ja, det var väl en del sådana här seminarier och sånt där, men inga formella utbildningar utan det var LO hade en väldigt bra styrelseutbildning.
För detta förstår jag, jag tycker jag läser i boken här som ska komma ut, att det var lite en kamp, alltså att man från arbetsgivarsidan från början nog tyckte att man skulle hålla den typen av utbildningar. Var det så?
Ja, så var det. De ville, till exempel verkstadsföreningen, de ville köra egna utbildningar av de fackliga representanterna. Ja. Men då sa ju facket nej, vi vill ha våran egen.
Och det är ju inte förbjudet för dem att anordna vilka utbildningar de vill i ett bolag. Va? Men däremot så är det ju viktigt då att fackföreningsrörelsen har en egen utbildning som, där man får en plattform så man vet vilka skyldigheter och rättigheter man har. Och där man också kan få råd och tips och skaffa sig ett nätverk med andra bolagsstyrelserepresentanter som sitter.
Jag tänkte också på det, Göran, du sa att det var inte det lättaste att sätta sig in i den här juristsvenskan som det kan stå i de här olika handlingarna som man ska sätta in. Men Bjarne pratade om, de fick ju in engelska ägare. Det måste ju också vara, idag är det ju väldigt vanligt att engelskan är koncernspråk och sånt. Hur var det när du satt i val?
Nej, på min tid var det ju inte engelska. Däremot har jag ju varit i styrelse där det också varit engelska. Så att, och det är ju en barriär då om du inte har den här akademiska utbildningen i engelska. Va? Så det är en barriär, men det går att lära sig det också. Och där tycker jag de fackliga representanterna också kan ta för sig. Att du kan ju mycket väl förstå engelska i en bolagsstyrelse, men du kan begära att du gör ditt inlägg på svenska.
Ja, det kan man göra. Man får använda sitt språk.
Du har kanske inte några formella lagliga rättigheter till det, men du kan säga det. Och jag vill säga det, se den vd:n eller den styrelseordföranden som säger nej till det. Och då är det ju deras plikt i så fall att översätta. Jag kommer ihåg när vi i Volvo fick in den första engelska styrelserepresentanten. Då fick han sitta med sådana här hörlurar då och bli översatt till svenska mötena.
Det var tolkning då till honom.
Ja, det var tolkning till honom. Men han var inte där så länge. Men för de flesta förstår ju väldigt bra engelska. Men däremot uttrycka sig mer nyanserat, det är ju väldigt mycket svårare. Och då kan det ju vara ett tips att det här, du kan ju kanske i den vanliga pingisspelet i ett samtal så kan du ju hänga med, va? Men däremot om du vill göra ett viktigt inlägg då så kan du säga, jag gör detta på svenska så får ni översätta.
Man kan ju förstå att det har varit, särskilt i tidigare generationer, en väldig barriär, och nu kanske engelskan är mer, att man lär sig den i skolan och så. Men jag kan tänka, det känns ju när man lyssnar på Bjarne som att han sätter ju sig in i hela företagets och bolagets utveckling och investeringsplaner och marknad. Men blir inte fackets representant en vd?
Du blir inte vd, men du lär dig väldigt många saker. Om du har jobbat liksom ute i verkligheten och till det du har den fackliga erfarenheten, så är du väldigt informerad. Om du därtill då lägger att du får material som gör, som beskriver olika saker, så har du ju en väldigt djup kunskap. Och den kunskapen, den lär du ju allt efter sommar. Så när du har suttit ett antal år i en bolagsstyrelse, så vill jag säga att kanske jämte vd:n, under förutsättning att du har jobbat rätt och möjligen styrelseordförande, så är du den som kan mest i styrelsen om bolaget.
För i ditt fall så var det så att P.G. Gyllenhammar började ringa dig, kanske mer än direktörskollegorna.
Ja, det vet jag. Jag vet inte ofta han ringde, men han ringde mig ganska ofta. Som min dotter brukade säga, pappa, det är P.G. hon svarade.
Nu är det han igen. Ja, just det. Ja, det är roligt. Hörru, Harald, du har träffat ännu en facklig kämpe här som också har en spännande berättelse om att vara facklig bolagsstyrelse representant, och det är Johnny Hägerman. Du kan väl introducera lite vem Johnny är?
Ja, Johnny jobbar på Smedjebackens valsverk som ägdes av familjen Söderberg och investmentbolaget Ratos. Och de fackliga blev faktiskt inbjudna till själva koncernstyrelsen, vilket inte var så vanligt. Familjen Söderberg tyckte att ja, de hade så bra erfarenheter så att de ville släppa in metallfacket i koncernstyrelsen. Och av klubben uppe i Smedjebacken då, så blev Johnny, som var bara 24 år då, han var utsedd att representera klubben. Och
då ska vi höra hur det var för Johnny, 24 år, som kom in i styrelserummet.
Man var ju från bruksorten Smedjebacken, och så skulle man då på sitt första styrelsesammanträde i koncernstyrelsen i Stockholm. Det är klart att det är ju en resa i sig bara. Det är inte bara en resa på 3 timmar i tåg. Jag visste att när jag skulle dit så träffa de andra, så måste jag ju vara mer representativa nu än vad jag var då i vardagen hemma. Då representerar man ju på ett annat sätt. Och då, jag införskaffade mig då naturligtvis en kostym, vilket jag inte hade tidigare. Och det var en bredande, brun manchesterkostym. Och så var man ju också utrustad med mörkt helskägg på den tiden. Och så införskaffade man också ett par nya skor. Så jag såg väl ganska välputsad ut, trots allt. Men sen hade jag ju då en dokumentportfölj också med handlingarna inför styrelsen. För de var ju rätt omfattande sånt där. Jag ville ju klä ner mig lite grann där. Och då, på något sätt måste jag göra, då tog jag en konsumkassa och la in den där dokumentportföljen i, när jag satte mig på tåget. Och då kände jag väl mig mer bekväm med att jag var faktiskt på väg där. Ja, och så åkte jag till Stockholm.
Och du klev in på
och så Ratos. Tog jag mig då till Riksbron där Ratos huvudkontor då låg. Och jag blev väl mottagen där, så utav tjejerna, reception och sånt där. Och sen då kom upp till sammanträdesrummet där då övriga styrelseledamöter också hade infunnit sig. Och det var ju då en värld som jag aldrig hade tittat in i förut. Nu var jag där och jag kände ju absolut ingen där. Och Erik Söderberg då, som var styrelseordförande, han kom ju fram till mig då när jag står i dörren där och alla andra inne där. Han tar ju ansvar för mig då, och liksom vi ska gå runt och presentera mig då. Och vi ska presenteras för varandra också då i styrelsen. Ja, han tar med mig och så går vi runt. Och det går väl bra ända till vi kommer fram då till Ulf Laurin, som då var vd i PLM. Och det är en sån som man hade sett på tv och sånt där. Så han var ju bekant på det sättet. Och jag sträckte ju fram handen, men han tog inte min hand. Han sträckte inte fram sin. Och det blev ju en väldigt märklig stund där alltså.
Och han vände sig om också.
Ja, han vände sig om faktiskt. Och tittade åt ett annat håll också. Så det var ju Erik då. Tittade väl på han när den där tystheten infann sig. Och så sa han åt att för alla våran trevnad vore ju bra om du hälsade på grabben. Så att han sträckte väl fram handen till slut och jag tog den. Så var det gjort. Men jag funderar ju naturligtvis i efterhand varför en vd då i det här fallet, i tung vd då i svenskt näringsliv. Och han blev ju sedermera också då styrelseordförande i SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen då, som idag är svenskt näringsliv. Att han hade behov av, som jag tyckte då, sätta sig på mig i ett sånt där sammanhang istället för att visa en ödmjukhet och på ett helt annat sätt. Det där, ja, det kan man väl lugnt säga att det var ju ingen jag fick något förtroende för. För det fanns ju en statlig representant då. För staten hade ju representanter i styrelserna tidigare. Och jag tänkte, och det här var ju en socialdemokratisk riksdagsman, jag tror det var från Luleå. Och jag tänkte att det kanske jag kan hålla mig till då. Så att jag hade någon relation där som jag kände mig lite mer trygg. Men han var ju inte ett dugg intresserad utav mig liksom. Han ville ju vara hos de andra. Och där lät jag han vara. Men jag insåg ju att det här blir det själv. Men då knackade en annan kille eller kvar på axeln. Och när vi i en paus i styrelsearbetet. Då kom han fram till mig och knackade mig på axeln och sa att jag ser att du är ny i styrelsen här också. Och det är jag också. Och jag representerar ju ägarsidan då och sådana där saker. Och jag är också ny. Och det är inte så att vi har samma uppfattningar i allting bara för vi sitter i en styrelse, utan vi har olika. Och eftersom jag är ny och du är ny så kan väl vi hänga lite grann. Ungefär så sa han, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var det gick ut på i alla fall.
Och han var en tung aktör i näringslivet.
Han var en tung aktör. Jag vill gärna inte säga vem det var för jag tycker att han stack ut. Och det går, så att jag fick ju både och under mitt första styrelsesammanträde. Men man förstår hur viktigt det är att vara med i de här sangen för att förstå sådana här saker. Och vad det kan ge för både öppna upp för och också för respekt för de som driver saker och ting. Men också tappa respekt för de som... Det är nyttigt.
Och
det är
nyttig kunskap. Och du känner att ni blev respekterade? Du blev respekterad?
Vi blev respekterade. Det var vi också från ägarfamiljen. Sådär, så att det var ju aldrig någon som ifrågasatt att vi, inte under min tid, som att vi fanns där. Tvärtom.
Och den här styrelserepresentationen i koncernstyrelsen, den blev ett stöd för ert lokala fackliga arbete, om jag förstår.
Ja, det här var ju, du såg ju så, vi hade ju fått en helt ny arbetsrättslagstiftning med en ny arbetsmiljölag, en ny förtroendemannalag, ja, alltihop det här som kom då och lagom styrelserepresentation. Allt det här gav ju en enorm möjlighet för den fackliga organisationen i företaget lokalt att bygga en facklig organisation eller struktur ihop då med andra fack och företaget. Och det här gjorde ju att i den, på den arbetsplatsen jag var då i Smedjebackens valsverk som det hette då, jag menar, vi fyrdubblade ju antalet förtroende var då. Vi var ju väldigt medvetna om att vi skulle bredda arbetet bland många. Vi förstod nog inte hur bra vi efterhand kan konstatera att vi gjorde. Det måste jag säga, men det blev bra så att man fick bra erfarenheter med sig. Och det här gjorde att man fick också ett väldigt bra stöd som styrelserepresentant att liksom vara en bra representant för de anställda i företagen. Tillsammans då med andra fackliga organisationer också. Och det fick vi respekt för.
Så genom den höga fackliga aktiviteten på din arbetsplats så blev du väl rustad att gå in i styrelserummet igen?
Exakt.
Ja, det där var Johnny Hägerman som Harald Gatu intervjuade. Vad är din reaktion, Göran, när du hör om hans första möte med bolagsstyrelsen?
Ja, jag tycker det är nästan pinsamt för Ulf Laurin att han betedde sig på det sättet. Jag kände ju också Ulf Laurin, han satt i Volvos styrelse också. Där uppträdde han inte på det sättet, men jag lärde känna honom också när han var på SAF på den tiden. Och han hade någon sorts attityd som... Så jag kan förstå att Johnny här blev väldigt sur på honom. Men jag tror Laurin förlorade mer än Johnny på det där.
Sen är det också roligt det där, men liksom den som var då kanske möjligen socialdemokraten i rummet som var ett gammalt kommunalråd ville mer frottera sig med direktörerna än kanske.
Ja. Det finns bra och dåligt folk i alla partier.
Det gör ju det. Ja.
Men var det många av rörelsens representanter som lät sig fångas upp i det här lite?
Nej, men jag tror att det finns en risk om du inte vaccinerar dig ordentligt. Jag har ju hört också på andra som berättar hur väldigt bra kontakter de har med den direktören. Och det blev väldigt mycket kring och den festen och de hade fruarna med sig och det var den resan och fin mat och fina flygplan och hej och hå. Och börjar du prata för mycket på det sättet då är du illa ute, va? Du måste, och sen att du får resa på samma sätt som andra och du får äta samma mat och annat, men du måste ju liksom, du måste förstå att du sitter där för att du ska uträtta någonting för de kamrater som har utsett dig till detta, va?
Du nämnde tidigare i programmet att det är minst lika viktigt med kafferasten.
Ja, det är det.
Vad tänker du då?
Ja, men om du har byggt relationer. Så då är det ju snacket i kafferasten att var det där egentligen så bra, och den som var inne och pratade om det, var det egentligen inte så bra framträdande och borde man inte tänka om och sådär, och det sa man ju aldrig direkt på, och det är likadant i en klubbstyrelse. Kafferasten är väldigt viktig.
Du har ju, ja, förutom PG Gyllenhammar som du verkligen lärde känna där i de här åren på Volvo, så det var en annan där i styrelsen, Tore Brovald, som ju var vd på Handelsbanken. Du kan väl berätta lite.
Han var ordförande i Handelsbanken på den tiden och satt ju där för hela sfären. Så han var ordförande i Volvo ett tag också, men han var vice ordförande längre tid. Det kan jag garantera, han var den första som tog i hand. Han var väldigt angelägen om att få bra kontakt även med oss. Och han intresserade sig för, och han fann ju snart att jag var musikälskare, och det var ju han också. Han gillade ju jazz precis som jag.
Det är bra, jazz är vi
för.
Ja,
jazz är bra, och han spelade ju dessutom piano själv.
Aha.
Var ganska duktig. Mm. Så vi började prata om inte bara affärer och Volvo och hej och hå, och vad vi skulle investera, utan det blev ju också jazz sånt här i pausen. Och rätt för det var en dag sen kom det hem ett kuvert, och då hade han suttit och spelat in band då med Errol Garner och Count Basie och sånt där på band som han hade spelat in till mig. Och så skickade jag han en skiva igen. Men så var det inte mer prat om det. Att han ville göra det, och det uppskattade jag naturligtvis väldigt mycket. Mm. Men det var ju också sånt, man ska ju inte ta med sig det bandet till verkstaden och säga titta vad styrelseordföranden har gjort till mig.
Med det.
Nej. Utan det ska du använda i ditt relationsbygge sen.
Just det, för att det är i relationerna som man också kan få förståelse
absolut.
För varandra.
Absolut.
Och våga prata.
Och du ska inte, alltså det är väldigt, väldigt viktigt att respektera alla människor. Mm. Och man ska inte titta på gradbeteckningar. Och det tror jag som facklig företrädare överhuvudtaget, de här värsta kritikerna och kanske de som till och med i början inte vill organisera sig, respektera dem också, lyssna på dem, försök bygga relationer, för det är då du får kontakt. Och det gäller också ett styrelserum och det gäller överhuvudtaget. Man måste ha någon sorts syn på människor som genomsyrar en, tror jag.
I grunden är det människosyn.
Ja, det är en människosyn.
Möjligen undra och, lite över Ulf Laurins människosyn.
Ja,
där.
Och det hade han behövt en studiecirkel i ABF.
Ja, ja, det hade nog suttit fint där. Det var ju en kamp ändå med inflytandefrågorna. Och man kan ju säga att Volvo var ju tidiga med att låta facket få representanter. Men själva lagen om bolagsstyrelserepresentation, den fyller väl 50 år i år?
Absolut. Ja. 1973 kom den på prov först. Och sen 76 då fanns den på riktigt, kan man säga. Men det är 50 år sedan.
Och då när man antog de här lagen, då röstade alla partierna för utom kommunisterna, förstod i riksdagen.
Så var det. De anknöt väl till en uppfattning inom delar av arbetarrörelsen att de var skeptiska att man skulle sätta sig i knä på ägarna.
Mm. Man blir gisslan.
Och det fanns ju också en stor tveksamhet i fackföreningsrörelsen, framförallt på central nivå. Och man var alltså rädd för att man skulle hamna i knät då på bolagen och på...
Blev inte du en knähund åt Gyllenhammar?
Nej, alltså det tror jag inte. I så fall så kopplade jag strypkoppel då.
Det blev ömsesidigt.
Nej, men och jag upplevde det för ytterligare en kanal för att påverka frågor i den riktning som vi vill. Och i de allra mesta frågor så är vi överens om att vi ska bygga ett starkare bolag, för det innebär att det blir flera jobb, det blir bättre förutsättningar för välfärd, det blir reallön och annat. Och det, till 80-90% är vi ju överens om saker och ting.
Men om man sitter där och tar beslut i en bolagsstyrelse, ja, då är ju alla bakom det beslutet. Yes. Och då är du ju också det som facklig representant. Ja. Vad har man fackliga förhandlingar till sen då?
Jo, men det är ju inte på det sättet att du sitter och förhandlar om lönepotter eller arbetsmiljö eller cheftillsättningar på lägre nivå och annat i en bolagsstyrelse. Och är det någon fråga som du misstänker krockar med då den reguljära fackliga verksamheten, då säger du ju bara så här att den här frågan ska MBL:as innan jag tar ställning. Och det ska man ju också göra, så att det behöver aldrig bli någon krock om du sköter det här på rätt sätt. Du behöver ju inte ta ställning förrän du har processat det i den fackliga. Det behöver du inte i många frågor, men i frågor där du känner att du behöver ha en MBL-förhandling för det, då ska du ju begära det helt enkelt.
Alltså den här skepsisen som fanns inom fackföreningsrörelsen till lagen när den kom då för 50 år sedan, det kanske grundar sig på erfarenheterna från företagsnämnderna som det fanns stora förhoppningar på då efter andra världskriget. Mm. De kom ju i mitten på 40-talet och det blev inte så mycket av dem egentligen.
Ja, jag satt i en företagsnämnd också i Volvo och Olofström. Det var ett av mina första uppdrag faktiskt, början på 70-talet. Och det var ju väldigt mycket information efter beslut.
Det var lite elevrådsdemokrati.
Ja, det var mycket. Och sen hade man ju möjlighet att säga vad man tyckte, va. Och man hade ju möjlighet att bygga relationer. Men jag upplevde inte företagsnämnden alltså att man hade samma chans där som man hade i en bolagsstyrelse. Och sen byggde vi ju, alltså vi byggde ju inom Volvo också då en beslutshierarki vid sidan om. Så vi hade ju en koncernnämnd som P. Gyllenhammar också inrättade. Och sen hade ju varje bolag hade ju sina MBL-råd, va? Och MBL-kommittéer då, PVC och lastvagnar sen och så vidare. Och sen på det lokala planet så hade vi ju ett vi kallade SM-grupp, samverkan medbestämmande. Företaget ville ha samverkan och vi medbestämmande. Kompromissade vi med SM, samverkan medbestämmande. Då byggde vi den på toppen och där satt platschef, personalchef, ordförande, vice ordförande i Metall och SALF och SIF. Mm. Och vi hade möte var 14:e dag. Och sen var ju verkstad hade sig insatt vid sidan om. Liksom den juridiska strukturen så hade ju en inflytande genom MBL också.
Just det.
I företag. Så
att, för medbestämmandelagen kom ju efter där, eller hur? Ja.
Hade du större inflytande i Volvos bolagsstyrelse än vad du hade i Socialdemokraternas verkställande utskott?
Nej, jag hade nog, alltså man får det inflytande man förtjänar, och man får argumentera för sin sak, och man får aldrig någonting gratis. Det fick jag inte i Volvo, men det fick jag ta med fanken heller, inte i verkställande utskottet.
Du brukar kalla det som en företagsnämnd.
Ja, när jag skulle raljera lite, det var ju ett samtal med Göran Johansson, han frågade mig, jag var ju satt i VU för honom, så sa han, hur funkar det Göran? Jag sa, både du och jag har ju suttit i det här gamla företagsnämnderna. Det är lite så, säger jag. Men det var ju lite på skoj också.
Men du har liknat någon gång det här med relationen i en styrelse, till exempel en relationen till arbetsgivarsidan, att det är lite som ett äktenskap. Har du
ja,
sagt?
Man kan vara ovän på fredagen och sen blir man kompis på lördagen.
Ja. Alltså med den här lagen om bolagsstyrelserepresentation så kom ju sen, det var ju liksom ett 1970-tal där man önskade mer av demokratisering av arbetslivet. Det var medbestämmande lagarna och det kom. Så det var egentligen som ett stort paket, kunde man se det som det?
Ja, det var ju efter jag kommer ihåg, jag blev ju aktiv i arbetarrörelsen ungefär vid gruvstrejken. Lite före faktiskt. Och då var Palme var ju väldigt frustrerad över den här gruvstrejken, och då tillsatte ju han en justitieminister som heter Carl Lindbom, som ju tror jag skapade en lag om dagen.
Kalle Lindbom?
Ja, visst, det var ju Batongkalle kallade han för. Han kom ju med en rad av sådana här lagförslag för att förstärka. Och det blir ju också ett litet bekymmer då för de fackliga förbunden och LO-toppen, därför att det gjorde ju då att relationer man hade byggt tidigare med arbetsgivarsidan, där man hade avtalat om sådana här saker, det sveptes ju väck och då blev det ju lagstiftning istället. Va?
Ja, för det var ju lite brott mot avtals...
Det var lite dubbelsidigt, så att det fanns nog en period där där det var en hel del fackliga toppar som undrade om det blir riktigt rätt allting.
Och det är alltid den balansen vad politiken ska göra och vad parterna själva ska
Och jag har ju mer och mer kommit till insikt om att det man gör avtalsvägen, det kontrollerar man själv. Och det man överlåter åt lagstiftarna, det kan sopas bort efter ett val.
Men samtidigt så måste ju du som lokal facklig representant på 70-talet har känt det stärkt då.
Absolut,
dels den här lagen
absolut.
Om bolagsstyrelserepresentation. Sen hade vi LAS som gav det ökad rätt att förhandla. Lagen om förtroendemannalagen inte minst.
Du, vi hade ju aldrig kommit så här långt fackligt om vi inte hade haft ett politiskt parti, Socialdemokratin, som hade stöttat vårt arbete. Vi hade aldrig varit så här långt framme. Och det hade inte varit bra varken för löntagarna eller för företagen.
Om vi ska titta nu då 50 år senare hur det ser ut. Johnny Hägerman, han blickar ju lite framåt, Harald.
Ja, alltså grejen är att Johnny själv med tiden blev lärare och utbildade bolagsstyrelsen representanter på Brunnsviks folkhögskola. Aha. Så länge den fanns. Och han har lite synpunkter på förbundens intresse för den här utbildningen och för de här satsningarna. Han säger ju då i den här intervjun att alltså någon måste driva de här frågorna också. Va? Det måste finnas ett engagemang.
Ja, att det är viktigare än någonsin.
Att det är viktigare än någonsin.
Ja. Tycker du det, Göran?
Ja, jag tror han har lite rätt där faktiskt. Jag hör väldigt lite fackliga ledare, LO-topp eller förbundstoppar som pratar om att nu måste vi skärpa upp vår syn här och ta upp det i bolagsstyrelserna. Jag tror att man kan jobba mer den vägen och mer målmedvetet faktiskt. Och bevakning också utav olika koncerner. Då, när jag blev förbundsordförande så började vi faktiskt att bevaka de olika koncernkonstellationerna också. Va? Och där måste du ju då, det kanske allra viktigaste instrumentet när du ska påverka koncernen, det är ju din styrelserepresentant, vår egen styrelserepresentant i bolagsstyrelsen. Där har du ett väldigt bra instrument, och jag tror att man kunde snäppa upp det lite och få en bättre totalverksamhet.
Är det också skillnad på att sitta i stora bolagsstyrelser? Jag tänker på de små och medelstora företagen. Bryr man sig om dem i Rara?
Nej, men jag menar, i ett litet företag så har du egentligen, om du får tag i en duktig facklig representant i bolagsstyrelsen, så har du ännu större möjlighet att påverka. Så att
det är närmare till
beslut. Det är väldigt mycket närmare, och du kan ju gå ut och prata med varenda medlem och så här. Så att jag tycker att alla som har chans att tillsätta bolagsstyrelserepresentanter, gör det och se till att driva frågorna där. I de allra flesta frågorna så kommer man vara enig med bolagsledning och övriga styrelser, därför att det handlar om att bygga en starkare verksamhet, om ett starkare företag, och det är ju till gang både för de som äger företaget och de som jobbar där.
Jag tänker på det här med mindre företag. Det är ofta lokala ägare, det är ägare som finns i landet till skillnad från stora bolag, ja, där det är institutioner som äger.
Och det är faktiskt också så att om ni lyssnar på arbetsgivardebatten om löntagarnas styrelserepresentation, så tycker nästan alla att det har varit verkligen,
att det varit
riktigt bra.
Ja.
Att det varit riktigt bra. Det är ingen stark röst i arbetsgivarvärlden som kräver att man skulle liksom minska inflytandet i bolagsstyrelsen eller slopa bolagsstyrelserepresentation. För det har varit till gang för bolaget, och det säger ju rätt mycket.
Och det säger Jonny Hägerman också. Han säger att genom att han satt i bolagsstyrelsen så hade de ett stöd i det lokala fackliga arbetet också.
Absolut. Ja, just det, det blev en ömsesidighet i det.
Och sen har ju, menar det, då är det ju på det sättet också att vd är ju inte ensam och har liksom en uppfattning om vad som händer i bolaget. Du har ju de anställda som sitter där också.
Just det.
Så det blir också en skärpning på vd att han kommunicerar saker och tänker på
eller
rätt
hon.
Sätt. Eller hon. Eller hon. Ja, precis.
Nej, men vad skulle kunna vara viktiga frågor idag för att driva i bolagsstyrelsesammanhang?
Ja, det är ju allt som handlar om ett bolag. Vad ska du investera? Vad är det för produktutveckling du ska ha? Vad är det för organisationsutveckling? Hur bygger du, stärker du konkurrenskraft samtidigt som du stärker de anställda? Det är egentligen allt som handlar om ett bra bolag som är viktigt.
En stor diskussion idag är ju det här med den gröna omställningen.
Jaha,
och klimatomställningen.
Ja.
Och då skulle en facklig representant i en bolagsstyrelse kunna driva att nu måste faktiskt vårt företag själva bli mer effektiva i energieffektivisering.
Absolut.
Det kan man ställa krav.
Klart, du kan ställa krav på allting. Och en del kommer du få igenom, och en del kommer de säga att det där kan du glömma.
Nej, men tanken på en sån fråga som du slogs för på din tid, kompetensutveckling,
ja,
alltså utbildning av personalen, det är väl en fråga som...
Absolut.
Hur hanterar man digitalisering, kompetensutveckling?
Ja, hur man rustar personalen för omställning.
Absolut, men även det här, hur du bygger, hur du stärker liksom infrastrukturen runt, hur du...
Ja, för det var ju Jonny Hägerman inne på, att man kan driva sånt.
Du har ju ytterligare en, du kan, alltså i regel är det ju så att de fackliga, i alla fall på metallsidan också, har politiska kanaler, va? Med kommunalråd och till och med på riksplan. Så att där har du ytterligare ett argument att du kan liksom argumentera både gentemot företaget, och företagets vd eller chef kan ju säga att det kan väl du ta upp i dina kanaler. Och då kan man ju kroka arm och få saker
och ting
gjorda.
Samhällsutveckling,
kommunikationer, vägar, järnvägar, energi. Ja.
Då kanske man kan se lite sådana utspel gemensamt fackföretag.
Absolut.
När det gäller vindkraftsutbyggnad och annat.
Absolut, absolut. Nej, men jag menar... Det var ju det vi gjorde när vi tecknade industriavtalet. Vi sa att det är inte bara viktigt med en förhandlingsprocess. Det är också viktigt med hur vi utvecklar konkurrenskraft, hur vi utvecklar energipolitik, hur vi utvecklar kunskap,
utbildning
och så vidare. Så att det steget är egentligen inget nytt steg. Det är bara frågan om att förstärka det. En klubbstyrelse och ett medlemsmöte som utser en facklig representant i en bolagsstyrelse, han kommer alltid ha frågor att driva, det kan jag lova dig. Eller hon.
Och då är egentligen, för att sammanfatta vårt lilla poddsamtal här, så är budskapet från dig, Göran, att håll inte tyst.
Och ta för dig.
Jättetack för det här samtalet. Tack Göran Jonsson, tack Harald Gatu.
Tack.
Och tack du som lyssnar.